Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hallå vänner, då var det dags för podd igen. Visst, det är fredag en gång till och Mattias han har fortfarande semester. Det har ju inte jag. Och jag tänker att det är ju sjukt tråkigt att bara lyssna på mig hela tiden sådär. Och vi har ju en del kompisar som jobbar med liknande saker fast som är specialiserade på sina sätt så att säga. Och, jag har en bekant sedan många år tillbaka som var en av de första som hjälpte oss med psykologin och utbildning och sådär. Och han har varit med förut på andra poddar som vi har haft. Han heter Thomas. Thomas är psykolog. Så jag tänker så här att vi ska ringa upp honom för dagens avsnitt. Veckans avsnitt. Tänker jag ska handla om sömn. Sömn är någonting som många brottas med. Och sömn är någonting som gärna blir lite urskevat när man inte mår bra på insidan och framförallt om man är stressad och stressbesvärad så att säga. Och det vet jag att många är som lyssnar på den här podden. Det är ju lite grann det vi jobbar med så att säga. Så jag tänker vi slår Thomas en signal här och ser om man har någonting att komma med så att säga idag. Så vi ser så att hon har en bra volym när han svarar.
Thomas är här.
Där är Thomas. Hej!
Hallå,
Björn. Hallå, hur är läget?
Det är bara fint.
Det är så.
Du sitter här och gör min första arbetsdag efter semestern.
Och så ringer jag.
Ja.
Uff.
Det är bra. Trevlig start på arbetsåret.
Oh, det var ett tag sedan vi snackade. Hur har du det?
Jo då, det knallar på.
Det är så.
Det är inte så mycket som har hänt sen sist.
Nej, det är ju så. Livet har ju sin gilla gång liksom.
Ja.
Ja. Visst, vet du. Och du jobbar ju på, eller det är du som har, KBT Struktur, som det företaget heter. Och det är, där huserar du. Hur länge har du varit psykolog?
Nu måste jag tänka efter. Det blir 16 år i höst.
Ja, det är inte mer.
Nej. Jag tycker det går fort.
Ja, tiden är ju relativ, eller vad säger du?
Ja, precis.
vad är det du jobbar med på dagarna så att säga? Har du någon sån generell typ av patient eller är det allt möjligt?
Det är lite allt möjligt. Det är ju en mottagning som fokuserar dels på KBT-behandling.
Mm.
Men sen så är vi lite öppet för alla och sen så har varje psykolog hos oss lite olika specialiteter.
Mm.
Själv är jag väl lite expert på tre saker kan man säga. Dels sömnproblem som jag skrev min mastersuppsats om en gång i tiden.
Mm.
Dels utmattning där jag mina första 5 år som psykolog bara jobbade med stressrelaterad utmattning.
Mm.
Och sen har jag de sista 8-10 åren också specialiserat mig mer och mer på posttraumatisk stress, PTSD.
Mm. Det är ju superspännande. Du håller utbildningar där också va? PTSD.
Absolut. Ja. Jag håller också utbildningar och utbildar andra psykologer och behandlare i hur man behandlar PTSD.
Ja, just det. Ja, sjukt spännande. Och jag tänker, vi snackade lite innan, jag tror att det ska bli ett annat avsnitt tillsammans med dig. För jag tror att det är också ett spår vi vill höra mer om så småningom där.
Ja, kul. Ja, det kan nog behöva sitt eget avsnitt för det finns väldigt mycket att prata om där också.
Mm, jag tror det. Och vi... Just med bakomliggande orsaket att det finns en hög stress hos människor som kan bränna ut så att säga. Vi springer på det en hel del till vardags. Och jag tror att många som lyssnar på det också som hade behövt det. Men jag tänker att det kollar vi nästa gång. Vad tror du om
det? För
idag är det ju sömnen.
Idag ska vi prata sömn.
Ja, och framförallt och kanske inte så mycket om när sömnen fungerar. Utan när hela sömnen inte fungerar.
Ja, det finns det också väldigt mycket att prata om.
Ja, jag tänker det. Så. Jag tänker det. Och, jag har faktiskt själv just för närvarande problem med det där. För första gången i mitt liv. För första gången. Aldrig haft, jag har kunnat liksom räkna ner från 10 och så borta på 3 eller 4. Aldrig haft några rubbningar på det sättet. Men nu har det blivit annorlunda. Dels så tänker jag det väldigt många som brottas med det här och har gjort det väldigt länge. Och som också söker väldigt mycket information. Det gör man ju gärna när man har ett problem som det finns väldigt mycket fakta kring. Många som tycker saker och ting. Kan vi inte göra så att vi skapar någon form? Går det ens att skapa någon grundplatå att stå på när det gäller insatser vid sömnbesvär? Liksom?
Ja, du menar ett paket, en grej man ska prova.
Ja, men precis. Vart börjar du? Det är klart att det är väldigt generellt. Frågan är väldigt generellt ställd och det är vid specifika situationer. Men är det någonting du ser när du behandlar det här som där du börjar, så att säga, för de flesta?
Ja, vilken bra fråga. Nu har jag precis kommit tillbaka efter ett väldigt långt sommarlov också, så jag har glömt lite grann vad jag pratade om med patienten.
Det gör det gött. Det var gött.
Ja, nej, men jag tänker så här att när man tar steget och träffar en psykolog så kommer psykologen förhoppningsvis att börja med en kartläggning.
Ja.
Och då finns det ett antal standardpunkter liksom som man ställer av och där man liksom får napp. När man får mest napp så börjar man.
Ja, just det.
Om man någon som dricker 15 koppar kaffe om dagen till exempel, så kanske man säger, ska du prova att dra ner på kaffet?
Ja.
Har man någon liksom småbarnsförälder som inte har en stund för sig själv förrän klockan 22:30 på kvällen,
ja,
så är det kanske där man börjar.
Ja, just det.
Har man en patient som också har smärtproblematik, så är det eventuellt där man börjar. Men jag kommer, och sen så finns det väl lite fler saker, alltså det man, om man ska bara ta en väldigt breda drag, så är det väl det man tittar på är ju dels hur stressig livssituationen just nu. Och är det så att det har ett sömnproblem som har pågått ett tag, så bör man också kolla på, är det så att det var en stressig period när sömnproblemen började, för det är det nästan alltid. Och stress är väldigt vid bemärkelse här. Men sen behöver man också titta på en väldigt stor del ofta är ju, för de som kommer till mig som patienter, de har ju ofta försökt ganska mycket själv innan. Och det finns ju massor av liksom söndagsbilagor och fem snabba tricks för att man ska sova och sånt där. Och de är väl bra generellt, men det som man inte får så mycket hjälp med här, tycker jag, är just hur tänker man, vad man själv för inställning till sömnen. Hur arg är man för att man har sömnproblem till exempel?
Ja, just det. Just det.
Och det är ju lätt hänt. Jag har också provat att ha sömnproblem i perioder i mitt liv. Inget särskilt allvarligt, men man ligger vaken till klockan 2-3 på natten. En eller två eller kanske tre gånger i veckan. Blir lite trött, men det är inte som patienter har som sover två timmar per natt.
Nej.
Liksom, aldrig vet, eller glömmer vaken hela natten och sånt.
Ja.
Så jag har provat allt milda sömnproblem och det är ju också väldigt jobbigt. Liksom. Så det är klart att man blir irriterad på det.
Ja.
Men samtidigt så är den irritationen och ilskan och de känslorna är ju också någonting som är väldigt bra på att hålla systemet uppe i varv, så att säga, så jag inte somnar sen.
Just det. Så man tänker sig att känslorna du har inför sömnproblemet faktiskt kan accelerera problemet eller hindra det från att rätta till sig?
Absolut. Har man haft sömnproblem i mer än en månad så är det nästan alltid en del av det.
Ah, okay.
Att det är som
en månad där.
Ja, alla sådana här siffror är ungefärliga. Men när man har haft sömnproblem mer än lite kort bara, så är det någonting som händer. Och det som du berättade innan, att du har ju alltid kunnat liksom räkna ner från 10 och sen sover du.
Ja.
Då kan man ju också säga att du är lite bortskämd, för då har du sovit mycket bättre än de flesta.
Oh ja.
Men det som händer när man får själv sömnproblem sen och har det ett tag, det är ju att förväntan förändras. Man får inte längre förväntan av så här, åh gud vad skönt, jag ska sova.
Nej, det är det.
Man borstar tänderna och där någonstans så tänker man, där man tänker fall också.
Ja.
Nu kommer jag ligga vaken här igen.
Jajamän. Och
då kommer en massa känslor som varvar upp, höjer pulsen, höjer blodtrycket, höjer aktiviteten i hjärnan.
Ja. Det kan jag skriva under.
Det är det som bidrar till att man inte kan somna sen.
Precis, och när man lägger sig ner så letar man snarare efter tecken på att man inte kommer kunna somna, snarare än att man håller på att bli trött. Liksom.
Absolut. Ja. Och problemet är att vår hjärna är liksom en problemlösningsmaskin. Det är därför vi har hjärnan. Den är till för att så fort man... Det går ju bara att titta på liksom, om någon slänger upp en bild på sociala medier med red, så blir man lite så här, vad fan, vad är det för något? Så blir man nyfiken och börjar tänka. Liksom. Men det är väldigt svårt att låta bli med det. Men det är det som händer också när man har sådant problem, att man börjar försöka sova. Och där har vi ett av de stora problemen också, för så fort man försöker sova så är man aktiv. Och det som ingen pratar om nästan, det är att insomningen är en passiv process som sker när man inte gör någonting annat och är tillräckligt trött.
Ja, just det.
Men allting sånt här som att man börjar fundera på så här, ligger jag bekvämt, är det lagom varmt, har jag druckit min varma havremjölk, så är det en massa tankar som spinner och det hindrar hjärnan från att komma ner i varv.
Just det. Ja, det tänker man inte bara.
Nej.
Det är fan, det är skarpa grejer alltså. Så fort man börjar försöka. Men om vi parkerar oss lite grann med det problemet då. Om vi ska parkera oss vid just det problemet, att man försöker somna och att det gör att det är en aktiv process. Hur gör man den passiv då?
Dels så har man ju en lite längre diskussion som den här, eller när jag träffar patienter då, där man ser till att de är med på tåget liksom. Och jag brukar prata själv om liksom erfarenheter jag hade från när jag gick lumpen en gång i tiden och somnade under marsch med 35 kilos ryggsäck på ryggen. Slog näsan i ryggsäcken framför. För då hade jag som sömnbrist, hade varit ute i fält 2 veckor och sovit 3 timmar per natt kanske. Jag har också varit liksom fast på någon flygplats i Istanbul, tror jag det var, i 36 timmar. Och liksom somnade på en bänk med fullt av liksom oljud och folk som sprang runt omkring och sånt. Där man normalt sett inte skulle kunna liksom tänka sig somna. Så vad jag försöker betona med det här då, det är att insomning är en process som sker när det finns en, man kan tänka sig som en gungbräda liksom, där man på ena sidan har sömnbehov, sömndrift. Som blir större liksom, ju längre man har varit vaken och man har ansträngt sig. Om man är sjuk och en del andra saker gör ju att man får ett större behov av att sova.
Ja, precis.
Och där är tidpunkten på dygnet också en ganska viktig faktor. Ja, man har ju ett fönster ungefär runt vanlig läggdags där man har lättare för att somna.
Ja, just det. Jag kan bara koppla tillbaka till avsnittet som Frida Rongtell var med. Hon nämner ju sömnen då, men så rent kliniskt, som 3 faktorer. Sömntryck, som är det viktigaste. Det är ju det du beskriver. Vad har du för behov av sömn? Liksom? Har du inte gjort någonting och sovit ordentligt natten innan, så kanske det är inte självklart att du somnar tidigt. Sådär liksom.
Ja, precis.
Och sedan så nämnde hon då dygnsrytmen, precis som du också.
Ja.
Att man kan faktiskt lära hjärnan att ungefär vid den här tiden så ska du bli trött. Liksom. Det är nog där jag har min problematik idag. Att det är en förskjutning utav dygnet. Liksom. Och sedan så nämner hon stress då, som sitt nummer 3.
Ja.
Att när du har en hög stress så är kroppen helt enkelt inte intresserad av att sova. Eftersom den är beredd att slåss, helt enkelt.
Ja, jag skulle vilja kanske bredda den faktorn istället. För om jag får avsluta gungbrädan som jag började prata om förut, så är det ju liksom sömntryck på ena sidan som trycker neråt. Då.
Ja.
Och på andra sidan så har vi vakenhetsfaktorer. Allting som gör att man blir mer vaken.
Ja, smart.
Och där har vi ju stress naturligtvis som den stora pucken.
Ja.
Men vi gör också saker som koffein.
Ja.
Vi har saker som alkohol ibland. Alltså om man till exempel går och tar en after work och häver i sig 3-4 öl, så kan man märka hur man är ganska dåsig och trött efter det. Men framåt 9 på kvällen, om man då tar sig hem till 7-8 någon gång, framåt 10 på kvällen så kommer man, när man nyttar till, att bli mer uppvarvad än innan. Men ja, nog om det. Det kanske inte är det stora problemet.
Jag undrar, men det är otroligt intressant. Jag tänker så här, jag tror det är viktigt för lyssnarna då, så att faktiskt känna till att men det finns massor av olika saker som spelar in i detta. Och som vi också till viss del faktiskt kan förändra genom val.
Absolut.
Jag tror det är skitbra. Det är superspännande. Alltså. Vakenhetsfaktorer.
Får jag kasta in en bild av vakenhetsfaktorer?
Gör det.
Och det är här också som vi har dels tänkande, problemlösande och sånt som jag pratade om innan.
Mm.
Så fort man sätter igång och försöker lösa ett problem.
Ja.
Och det spelar ingen roll om det är någonting som har med som budget på jobbet att göra. Man ska hålla ett möte imorgon. Eller på vad man ska, hur man ska presentera något. Eller om det har att göra med att man har liksom en anhörig som far, eller som, ja men, far illa. Man har ett barn som blir mobbat i skolan.
Ja.
Man oroar sig och tänker och grubblar hur ska vi lösa det här.
Ja.
Eller om man bara tänker kring det rena sömnproblemet.
Ja, just det.
Och naturligtvis också de här, alla de känslorna som är förknippade till det.
Ja.
Och det kan ju vara saker till, som är kopplade till sömnproblemet. Men det kan man ju också vara att man läser det senaste om kriget i Ukraina.
Ja.
Eller man läser någonting om valet. Någon politiker som man inte kan säga något ut.
Precis innan man ska säga
något. Och blir man arg. Och då frisätts ju adrenalin, vare sig man vill den inte.
Ja, just det.
Och det är någonting som höjer vakenhetsgraden i kroppen.
Ja, just det. Ja, superspännande. I mitt fall så gör jag analysen, och även min psykiatriker då, att det är en sömnrubbning att av olika orsaker så har det skett en dygnsförskjutning liksom.
Ja.
Och det intressanta är att jag har haft ett grisår. Hela det här halvåret har varit all time high, kokt i skit. Och så får det crescendo nu i sommar då, va? Och jag upplever att mina sömnbesvär startade när allting lugnade sig. Fast det har det nog inte gjort. Utan det har nog smugit på. Det har blivit senare och senare nätter som man har kunnat sova ut ändå eftersom man har haft semester.
Just det.
Och så när då det börjar bli tider att hålla igen och jag inte somnar förrän 3:30-4 så börjar mina tankar fan också. Komma in i en terapidag med 3 timmars sömn, det är ingen höjdare.
Nej.
Och så barn och grejer sådär, va? Så den är ganska tydlig för min del. Och jag tycker det är lite spännande också för att lära mig väldigt, väldigt mycket. Både om mig själv och sömnen och hur jag tänker och tycker när jag får problem liksom på nätterna. Va? Det är skitintressant samtidigt som det är såklart jobbigt.
Ja, men det är också en väldigt positiv sak att ha med sig. En liten, så länge man har en del av hjärnan som är med och tycker att det här är lite fascinerande och intressant. Så kommer man antagligen också att få ganska mycket mindre frustration. För om den bara blir renodlad så kan den lätt eskalera till enorma proportioner.
Ja, been there, done that, got the t-shirt.
Ja, jättebra.
Ja, det var det. Vad fan?
Sen vill jag komma till dem. Sen vill jag också säga att det är några saker som är ganska typiska här.
Mm.
Som du beskriver. Att, jag sa här i början att det typiska är ju att sömnproblem debuterar i samband med en stressig period av livet.
Ja.
Någon studie jag läste för länge sedan menade att ungefär 90% av alla som har sömnproblem säger att ja, det var en identifierbar liksom stressig period.
Ja, precis.
Och det kan vara allt från en flytt till att man har små barn, man har en ny position på jobbet, mer ansvar, eller vad det kan vara. Liksom.
Mm.
Och så går sömnen och skogen.
Ja.
Men även om den perioden är liksom kort, man är stressad för att man ska liksom ordna brorsans svensexa och ska göra den bästa svensexan och sitter och ringer telefonsamtal alla kvällar och sånt där. Det är någonting som en sån stress som verkligen så här, puff, den tar slut. Men har man kommit in i ett sömnproblem och börjat liksom förvänta sig att man kanske har fått förskjuten dygnsrytm som du är inne på, så blir det ofta självgående när man har haft problemet i mer än en månad.
Mm.
Det är då som man behöver in och pilla med de här faktorerna. Dels vakenhet, sömndrift, Och i det här med förskjutande dygnsfritt så handlar det ganska mycket om att med våld så att säga återskapa en normal dygnsrytm eller den dygnsrytm som man vill ha.
Ja.
Normal ska vi undvika att prata om.
Ja, det var ju så.
Det kan man ha som man vill. Så länge man har ett jobb som man kommer upp till så får man sova när man vill.
Ja, precis. Precis. Men med våld menar du mediciner då? Eller menar du själva insatsen att faktiskt lägga sig när du ska lägga dig?
Nej, jag menade att precis som jag har haft en väldigt lång semester i år, 8 veckor tog jag.
Mm.
Och då har jag inte gått upp så tidigt som jag brukar när jag jobbar, utan jag har gått upp 2 timmar senare kanske.
Mm.
Så sista veckan nu så har jag ställt klockan 1 timme tidigare än jag brukade gå upp i somras.
Mm.
Men fortfarande 1 timme senare än klockan in idag.
Ja, just det.
Och första dagen som jag gick upp i den här tiden så var det mycket jobbigare än det var igår.
Mm.
Och det är ungefär som om man liksom är på resa i Thailand eller Australien eller något sånt och kommer hem med jetlag.
Ja.
Så tar det en vecka, cirka 10 dagar. Det beror på vart man har varit och hur sned dygnsrytmen är.
Mm. Mm.
Men det kommer att normaliseras så länge man forcerar att gå upp vid den tänkta tiden oavsett hur lite man har sovit.
Okej. Okay. Mm.
Nu, det är ju lätt för mig att säga. Det är ju skitjobbigt att göra det. Det är ungefär som att börja gå ut och springa. Liksom.
Ja.
Men det är ungefär samma känsla också, att det är någonting som är jättejobbigt första veckan. Och i några veckor när det gäller träning kanske.
Ja, just det.
Men efter en månad så kommer den dagen kännas bra.
Ja.
Och sen kan man liksom... Ja, vi ska inte använda metaforen med våld. Det låter för dramatiskt kanske, men jag tog själv den lite mildare fredliga tanken att jag började vecka i förväg och tog 1 timme i taget.
Ja, just det.
Men jag skulle ju kunna bara börja gå upp klockan 5 om jag ville.
Ja, just det.
Det skulle vara jättejobbigt första dagen. Men efter ett par veckor så skulle det kännas ganska normalt.
Mm.
Förhoppningsvis. Men jag tänker att det är någonting som jag väldigt sällan gör med patienter utan att prata om de andra bitarna också.
Mm, mm.
För det gäller just att ta med sig den här inställningen.
Att nu ska vi fixa detta liksom. Och det här är en process.
Precis. Ja. Och en viktig faktor med sådana problem också, det är ju att man, liksom, att man har en känsla av att man har förlorat kontrollen över sömnen.
Ja.
Och det här är ju ett sätt att få tillbaka den känslan. Men samtidigt så kan man inte pusha för mycket, för då kommer ju, om det blir så jobbigt så är det svårt att genomföra liksom.
Ja, just det.
Men så ett sätt jag tänker på också när jag jobbar med sådana problem och alla andra problem, så det är att komma igång med små steg i början som ändå ger lite tillbaka så att man känner att man är inne i ett arbete som ger någonting.
Just det. Att man har en process igång liksom för att hjärnan ska få känna att vi gör någonting åt problemet.
Precis, men också att man gör, att man börjar med saker som ger utdelning ganska direkt.
Ja.
Så att man inte liksom... ja, men så att man får lite motivationshöjare liksom genom att man får en känsla av att säga, shit, det här går att göra någonting åt.
Ja, just det.
Och livstro på att det finns hopp liksom.
Ja, just det. Just det. Har du några exempel på när så att säga, det här inte skulle funka? Eller är det... Även om det känns...
Pratar vi om att resetta dygnsrytmen alltså.
Ja, men precis. Precis.
Det finns ett väldigt ovanligt tillstånd som heter delayed sleep phase disorder.
Okej.
Okay. För det som du pratar om nu, det är lite mer som att de flesta tonåringar sover till 11 på 5-10.
Ja.
Och för all del många äldre också. För det är skönt att sova liksom.
Ja, precis.
Och det är också vanligt att man, när man har sådana problem, sover dåligt i veckorna, passar på att sova ut på lördagsövning. Ja. Men då förstör man också det här med dygnsrytmen.
Ja,
utan det här är ett tillstånd som drabbar kanske 1 på 10 000. där det verkligen är så att man har, precis som det finns morgonmänniskor och kvällsmänniskor.
Ja.
Och det är faktiskt lite ganska biologiskt styrt.
Ja.
Så finns det de som är såna extrema morgonmänniskor eller extrema kvällsmänniskor. Men jag har träffat två sådana patienter tror jag under mina 16 år.
Ja, just det.
Men där var lösningen helt enkelt att den här personen, eller en som jag tänker på nu, han hade ett jobb som var ganska fritt, kontorsjobb. Och där hade han hade haft sömnproblem och hade lidit i 20 år eller något sånt. Men det hela löste sig när det helt enkelt löpte så att han gick upp klockan 3 på morgonen när han fick att det var naturligt att gå upp. Sen gick han till jobbet och jobbade. Kom hem efter lunch någon gång och då sov han Fiesta som i Sydeuropa. Sov han 3-4 timmar tills familjen kom hem igen. Och så var han vaken till klockan 9 eller vad det var i kolossin. Och det funkar utmärkt med honom. Men han var en sån som hans hjärna var inställd på att gå upp klockan 3.
Ja, just det. Då vaknar jag oavsett vad du, när du går lägger liksom.
Ja, precis.
Ja, just det.
Men som sagt, det är väldigt ovanligt.
Ja, precis.
Jag träffar, för varje sån person som jag träffar så träffar jag kanske 20 patienter som jag tror att de har den här diagnosen.
Ja, just det.
Men i själva verket så gäller det bara att vara ihärdig med att gå upp och inte sova för länge. Inte på helgerna heller.
Hur länge... Alltså, vi pratar veckor, men är det 8 veckor eller är det 2-3 veckor man ska hålla ut med det här? Med själva dygnsrytmsförändringsarbetet? Generellt, det blir ju väldigt generell fråga såklart, men tummen pekfingret någonstans liksom.
Tummen pekfingret 1-2 veckor. Det beror lite på snedrings. Men när man pratar om jetlag till exempel så brukar man nog säga att man kan ställa om dygnsrytmen med 1-2 timmar per dygn.
Okej.
Det vill säga, är man, eller 1 timme per dygn är det förresten. Det var länge sedan jag läste om det här. Så är man i Australien så, eller Nya Zeeland är det, som har 12 timmar skillnad, va? Så räknar man med att det tar 12 dagar att ställa om det tillbaka.
Just det.
Men sen är det här lite relativt också. Det är som att sluta röka eller snusa.
Ja.
Där brukar de ju säga att det är de första 3 dagarna är ju klart jävligast och sen är det ganska jävligt i 3 veckor och sen är det ganska inte så jobbigt och efter 3 månader så är det lugnt.
Ja, just det.
Så det är ju liksom en kurva när det blir bättre och bättre och bättre. Så jag skulle säga en vecka absolut är den största grejen. Men sen har ju det att göra med också om man lyckas somna på de här kvällarna.
Ja.
Eller på kvällarna när man gör det här.
Ja. Och om man inte gör det? Om själva insomningen är det? Problemet alltså?
Ja, man jag tänker att det här, när jag jobbar med patienter med det här så blir det här ofta i kombination med en metod som heter sömnrestriktion.
Ja, just det.
Som går ut på att man begränsar tiden i sängen.
Ja.
Så om vi säger att man vill gå upp klockan 7 till exempel och sover så dåligt att man snittar på kanske 5,5 timme per natt.
Ja.
Då bestämmer man sig om man nu ska göra den här metoden. Det är ganska hårt och jobbigt kortsiktigt, men fungerar väldigt bra för många. Så det stämmer man att då ska jag bara ligga 5,5 timmar i sängen. Och då ska man gå upp klockan, vad sa jag, 7. Så innebär det att man inte får gå och lägga sig för 1,5-2.
Just det.
Och så kör man så en vecka.
Så man blir bängtrött liksom.
Så man blir bängtrött och då är det lite grann som när jag pratar om, nu ska vi inte romantisera lösten, men då har man så bängtrött så då somnar man oavsett vad. Liksom. Och så länge man har den självdisciplinen, den beslutsamheten att genomföra det här programmet så funkar det för nästan alla. Men man kan ju naturligtvis också köra en lite mildare variant, att man tar 6,5 in i sängen, inte lägger sig för en halv lätt. Och förhoppningsvis då bygger upp så mycket sömntryck att man sover bättre än man har gjort innan.
Just det.
Och när man lyckas fylla de där timmarna som man har i sängen ganska bra, 85% av tiden, när man sover 85% av tiden så lägger man på en kvart eller en halvtimme och så fortsätter man så en vecka i taget. Tills man hittar ungefär hur länge man kan sova utan att börja sova dåligt.
Ja, smart. Och samtidigt tänker jag också då övervaka de här vakenhetsfaktorerna. Göra vad man kan med kaffet och alkohol och stress och sådär.
Absolut. Jag brukar väldigt sällan jobba med bara en sak i taget här. Utan Jag tänker att sömn är ju lite grann som en maträtt. Liksom, att det är en kombination av 5-10 ingredienser.
Ja.
Och man behöver ha koll på varje ingrediens, att det är lagom mycket, att det, att den stoppas i vid rätt tillfälle och så vidare.
Ja, just det.
Och just kaffe är ju någonting som vi kanske ska prata lite om.
Ja, tycker jag definitivt.
Jag tycker väldigt mycket om kaffe.
Mm.
Men jag har också märkt väldigt tydligt hur jag absolut inte kan somna om jag dricker kaffe efter 3 ungefär på eftermiddagen.
Ja.
Och nu på senare år har jag dragit tillbaka det och dricker inte kaffe efter 2 på eftermiddagen. För jag märker att det, då kan det ta en timme eller få extra somna.
Ja.
Och då pratar jag om att jag dricker kanske 4-5 koppar per dag.
Ja.
Sen är det här väldigt individuellt också. Jag träffar patienter. Det var framförallt i den äldre generationen tror jag väldigt många som hade en rutin av att dricka kaffe på kvällarna.
Ja, just det.
Så där vid 9-tiden tog man en kopp kaffe.
Ja.
Och rent medicinskt så säger ju allting bara att då ska man inte kunna somna. Men har man gjort sådär i 20-30 år och har det som sin, liksom så här, det här är min kvällsrutin.
Ja.
Så kan det mycket väl vara så också att man inte kan somna om man inte får kaffe. Därför att rutinen, att man känner sig liksom hemma i den,
ja,
är viktigare än själva koffeinet.
Ja,
så vad jag vill säga är att kaffet här är väldigt, väldigt individuellt. Det finns de som klarar att dricka jättemycket kaffe och sover som stockar ändå.
Ja.
Och sen finns det andra som jag eventuellt, som är lite känsligare, som verkligen inte kan dricka kaffe på eftermiddagen eller på kvällarna.
Ja.
För att det, det blir så mycket vaknadsfaktor.
Ja,
så att man inte kan somna. Så ifall man har sådana problem så skulle jag verkligen rekommendera att ta, drick kaffe efter maten till lunch.
Ja.
Drick sen inte mer kaffe på kvällen.
Ja, just det. Och det är även om man vet med sig att man har druckit en ordentlig volym i väldigt många år. Att man börjar kolla där ifall man av någon orsak har blivit känsligare mot koffeinet.
Ja, jag tänker det. Och det är inte säkert att man har blivit känsligare för koffeinet, utan det kan bara vara att det har blivit en massa andra faktorer också.
Ja, just det.
Som tillsammans, ja, på lasset och välten.
Just det.
Så. Men det som de flesta ändå håller med om, det är att kaffet är en sån grej som är så otroligt lätt att påverka.
Ja.
Visst, det är lite jobbigt och man ska väl kanske inte bara tvärsluta med kaffet.
Nej.
Men man kan, om man dricker 8 koppar om dagen så kan man dra ner till 5.
Ja, just det.
Bara för att testa om det är någon skillnad.
Ja, just det.
Och det kanske inte gör, men man vill ändå liksom så här kratta man ner sen för att det tillsammans med andra saker man gör ökar ändå sannolikheten att man lyckas sova bra.
Ja.
Kaffet har ju också med inställningen till sömnproblem att göra, tänker jag. För kaffet är ett av många sätt som det är lätt att fastna i liksom kompensation med.
Ja, just det.
När man har sovit dåligt så kan man dricka lite extra kaffe för att man vill liksom vakna till och fungera ändå.
Ja. Ja.
Men grejen är det att det kanske man inte ska göra.
Nej.
Man kanske ska vara lite såsig när man har sovit 3 timmar.
Mm.
För allting man gör, oavsett om det handlar om att dricka kaffe eller man dricker energidrycker eller man bara drar igång sitt eget inre jävlar anamma för att vakna till, så är det här saker som gör att man är högre upp i varv under längre tid. Man har genomsnittligt högre varvtal under dag.
Ja, just.
Och det tar man med sig till kvällen. Stresshormoner har ganska lång halveringstid i kroppen.
Ja, de har ju det.
Så även om man stressar som ett jehu och slutar 4 och går hem från jobbet,
ja,
så kommer man fortfarande ha förhöjda värden av kortisol och de andra stresshormonerna framåt midnatt.
Ja. Och det, det lärde du mig en annan gång. Att kortisolet ligger i vägen för våran förmåga att gå in i djupsömn. Bland annat.
Just det.
Och det säger ju sig självt att det är en dålig sak.
Precis.
Just det. Jag tycker att de här grejerna, they hit a little bit close to home.
All right.
Ja, jag fick ADHD-diagnos i februari.
All right,
och äter metylfenidat för detta.
Just det.
Det är ju centralstimulant. Det är ju amfetamin. Har snarare sovit bättre sen jag fick den medicinen.
Ja.
Högre kvalitet på sömnen och så vidare. Aldrig varit några problem att somna. Jag tar en på frukost och så en vid lunch någonstans. Och sen är det inget mer. Så enligt läkaren så ska ju effekten vara ur kroppen. Ja. Men precis som du säger där, när jag tar en kopp kaffe till. Jag kan ju vara hur trött som helst. Jag sular in med morgonmedicinen och så är det färdigt liksom. Det finns ju ingenting som tyder på sömntryck efter det.
Nej.
Där ska jag bara kolla lite grann faktiskt.
Gör det. Det finns ganska många, jag träffar ju många patienter som har den här typen av medicinering.
Mm.
Och för en del så funkar det rätt bra, alltså om vi pratar just i förhållande till sömnen. Mm. Men andra får kämpa ganska mycket med att hitta, prova flera olika sorter,
mm.
prova liksom olika doseringar, när ska man ta den sista dosen och så vidare. Och en del får börja med lugnande tabletter och sömntabletter för att överhuvudtaget kunna liksom kemiskt komma ner i varv på kvällen.
Ja, och där
så det är en utmaning för en del.
Ja,
och för andra funkar det jättebra. Det är väl lite som kaffe kanske.
Ja, precis. Så gör vi nu. Bara som en kort period, en kur. För jag sov riktigt 2 timmar. Och det gick liksom inte. Och så gör vi så under en kur nu då. Men jag säger också att precis som du beskrev där, man kan ju vara van vid kaffet. Och så kommer livet på också. Eller i en annan utsträckning eller mer intensivt över tid. Så att den kaffevanan du hade har helt plötsligt spelat ut sin roll. För att trycket på andra sidan på gungbrädan är större.
Precis.
Ja, jajamän. Mm. Nu ska vi kolla på sådär. Väldigt intressant. Det är det här som är så kul. Att man kan använda sig själv som lite labbrotta. Och se. Vad kan jag göra med detta då?
Ja. Så. Får jag bara tydliggöra här också? Mm. Det är ett kort perspektiv för alla som lyssnar. Jag vet inte hur jag bara pratar på. Det känns som att det blir lite osammanhållet.
Nej, det tycker jag inte.
Det som vi pratar om med kaffet nu, det är ju alltså att när man har sådant problem så vill man att den här gungbrädan ska komma i balans igen.
Ja. Så att det är lika mycket sömntryck som det är vakenhetsfaktorer liksom. Så att det funkar som det ska.
Precis. Mm. Och ett sätt att göra det på är att tänka att man ska vara nere i varv under dagen.
Mm.
Inte bara på kvällen, utan under hela dagen.
Mm.
Och jag brukar likna det här vid liksom eco-driving. Det är ju inte alla som har gått kurs i det, inte jag heller. Men att köra med så liten bränsleförbrukning som möjligt.
Mm. Mm.
Och då kan man ju till exempel så här, kommer man på 70-väg någonstans och man ser att det är ett rödljus som slår om 200 meter fram.
Ja.
Då kan man lägga i friläge och bara rulla fram.
Ja.
Så sparar man en liten grötta bensin.
Så är det.
Och på samma sätt att man accelererar lite långsammare. Man aldrig trycker gasen i botten. Inte kör på 3000 varv. Man växlar lite tidigare.
Ja, precis.
Och så gäller det kanske att göra också med sig själv när man har sovit dåligt.
Mm.
Att acceptera att nu är jag lite trött.
Ja.
Eller jättetrött för den här delen.
Mm.
Och då ska man kanske sänka sin ambitionsnivå för vad man ska
klara av
åstadkomma om dagen.
Mm.
Hur trevlig man ska vara.
Ja.
Hur liksom pigg och hjärt man ska vara på jobbet. Ja. Om man jobbar. Ja. Eller vad man nu har på planer.
Ja, precis.
Men tillåta sig själv att bara vara trött.
Ja, precis. Här har vi lite sånt moment 22 med många av våra patienter. För att där är det just belastningen som är väldigt, väldigt svår för dem att balansera. Och att vid stressbesvär, utmattning och sådär, så blir det ju ofta att vanliga vardagsuppgifter tar extremt mycket mer energi och belastar mycket hårdare än vad det gjorde tidigare. Så det blir ju svårare att minska och hålla ner belastningen och köra eco-driving i takt med att man mår sämre så att säga.
Absolut. Men i synnerhet i samband med utmattning så är det också extra viktigt. Inte för alla utbrända, men för en stor del av dem som blir utbrända så är det också extra viktigt att träna sig på det här med att sänka ribban och prestera sämre.
Ja. Oh ja.
Att acceptera och vita det så äppligt att just idag så blir det inte så jävla bra. Det får duga med halvdant.
Ja. Och det är där vi tillbringar vår största arbetsdag just nu faktiskt. Och hjälpa individer till att förstå varför känns det som att jag inte får lov att sänka tempot. Varför får inte jag lov att prestera mindre för att jag är trött? Men Lisa, henne var det inga problem för. Hon fick ta det lugnt när hon var trött, men jag får inte det. Det det blir väldigt mycket mäktar liksom. Men det är superintressant alltså det här. Men...
Absolut, och det är svårt. Jag tänker att det är också en väldigt viktig del av vår svenska kultur, att vi är som folk väldigt duktiga. Vi gör vårt bästa.
Mm.
Svenska arbetskraft är jättepopulär i Norge, för de tycker vi är så superbra arbetsmoral.
Ja.
Även om äldre generationer svenska tycker att ungdomen är fördärvad, så uppskattas de väldigt mycket i Norge.
Ja, men så är det ju. Det...
Och jag känner ju igen det här själv. Alltså, det beror ju också på vad man har för jobb. Det är stor skillnad på om man jobbar med att klippa gräs.
Ja.
Som fastighetsskötare eller någonting sånt.
Ja.
Det gjorde jag en gång i min ungdom. Eller mitt nuvarande jobb som psykolog.
Ja.
Min sämsta sömn någonsin har jag haft när vår yngsta dotter var 0-1 år. Hon väckte oss ungefär 6 gånger per natt i snitt.
Ja.
Och man blev ju lite som en zombie. Och
ja.
Det var ju lite svårt i det här jobbet att acceptera att man inte var så alert och pigg och eftertänksam och smart som man brukade vara. Men efter det här året så visade det sig att det gick ungefär lika bra som vanligt för de patienterna som fick en väldigt trött Thomas då.
Ja.
Men visst var jag stressad och skämdes över om jag liksom så här tappade tråden eller,
ja, ja.
Eller sådana gånger.
Det är ju så. Det är ju väldigt många som har yrken där det krävs prestation. Och där det sker en granskning utav dem liksom.
Absolut.
Alltifrån chefer till liksom olika typer av branscher som är oerhört fokuserade på just prestationen liksom. Och det blir ju
absolut.
Vi pratar då vakenhetsfaktorer då liksom, att imorgon kan jag inte vara trött. Mm. Försök att sova absolut. Då om du kan.
Absolut. Jag tror det är en viktig faktor också. Sömnproblem är ju ett samhällsproblem. Det är en av de viktigaste orsakerna till liksom en av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa, man räknar som psykisk.
Ja.
Jättemånga som är disponerade, jättemånga som blir sjukskrivna kortare, ja. Längre tid.
Ja.
Många som utvecklar utmattning, depression och så vidare som en konsekvens av sömnproblem.
Ja.
Men det blir ju naturligtvis också en... Sömnproblemet uppstår ju i ett sammanhang.
Ja.
Och tumskruvarna har ju dragits åt ganska mycket.
Ja.
I svensk arbetsliv de sista, nu ska vi se, 30 åren sedan krisen 91 så började det skäras ner ganska mycket på personal och sånt. Och sen har det bara fortsatt.
Ja.
Och ju mer man har ett jobb eller man har en kultur på arbetsplatsen där det inte är tillåtet att göra fel,
ja.
Desto mer stressad blir man ju när man har sovit dåligt och känner sig ur form.
Ja.
Och desto mer kommer man att tendera och säga fasen också. När man inte kan somna.
Ja.
Så det är lättare att den onda cirkeln sätter igång i ett sånt sammanhang. Jämfört med om man är på semester till exempel och tänker att vi ska bara ligga på stranden imorgon. Jag kan sova på stranden.
Mm.
Så kommer man att slappna av när man känner att jag måste inte somna nu. Ja, lite
parentes kanske. Gud, ja, men det är jätteintressant. Och jag tror ändå vi har fått med oss väldigt mycket matnyttigt faktiskt. Jag tror att det är väldigt så att man precis som du sa där i början, där, det är lätt att haka på kvällstidningarna och 5 tricks för att sova bättre och sådär. Man behöver ju också vara med. Visst kan en del av det här fungera och man kanske absolut ska pröva sådär. Man behöver också vara medveten om att det här är väldigt komplexa saker som händer på insidan. Och att det ofta inte bara är en lösning. Och som du sa där, vi jobbar ju väldigt sällan på ett ställe i taget.
Precis.
Utan...
Även om det också, om jag får flika in, så finns det ju ganska många fall där det inte är så komplext.
Ja, precis.
Så för ganska många så fungerar de här kvällstidningsfixen också.
Mm.
Som det här med att som vi har som sömnrestriktion, att bara vara i sängen en viss tid.
Ja.
Det funkar ju faktiskt för rätt många.
Och det är ju som sagt, inget farligt att vara trött.
Inget farligt att vara trött. Det kan vara väldigt jobbigt att vara trött. Speciellt om man försöker att prestera på samma nivå som man hade velat göra.
Exakt. Och vänder man då på den tanken att... Jag är trött för att jag håller på med en insats för att ordna till sömnen. Så kommer mindsetet att göra det enklare att förhålla sig till.
Förhoppningsvis, precis.
Tänker jag. Så där kan vi väl lämna lyssnarna, tänker jag. Och ja. Låta dem... vi kan ju prata lika länge till, menar jag. Så att någonstans...
Precis, det är väldigt många frågor här som jag skulle kunna prata mer om. Ja, men gud, det får vi ta en annan gång.
Ja, men jag tänker det. Och sist vi körde det här, det var ju flera år sedan. Då fick vi ju göra 2 avsnitt. Då räckte det inte med ett, ja. Utan då hoppade vi på igen där sen. Men jag tänker vi hittar en tid här i närtid och så tar vi också upp PTSD-spåret. För det,
ja, men
det tror jag är viktigt för mig.
Det tror jag absolut också. Där finns det ju inte alls lika mycket kunskap via söndagsbilagor och sånt.
Nej. Utan, exakt.
Utan kunskapen om PTSD är ganska låg.
Ja. Och dessutom så vet vi om att finns den representerad så kan den ju också förklara en del av kringfaktorerna som känns väldigt jobbiga men som man inte riktigt kopplar ihop med traumat liksom.
Absolut.
Så där finns det en massa spännande att kolla på. Men idag så nöjer vi oss med sömnen, Thomas.
Det gör vi.
Nu tror jag att de är trötta på oss. Så nu får vi sluta.
Det gör vi.
Men Thomas Hylme från KBT-struktur. Googlar man på KBT-struktur så hittar man det. Ni ligger ju på plats i Göteborg. Kör ni någonting online eller?
Online, vi kör videosamtal och sånt som man skulle ha någon annanstans i Göteborg.
Skitbra.
Så det är bara att höra av sig.
Ja, det är bara att hooka upp de gubbarna. Det är killar som vi går i god för. Jag tycker det är härligt att vi kan liksom, år efter år ha lite så kontakt med varandra. Jag tycker det är kul.
Ja, det är ett roligt samarbete.
Ja, verkligen. Men du, då säger vi så hörs vi lite längre fram, Thomas.
Det gör vi. Tack för idag.
Ja, tack för idag. Ha det gött.
Hej.
Ja, det var Thomas då från KBT-struktur och vi har jobbat ihop med dem på olika sätt i olika konstellationer i jättemånga år. Och som sagt, det är riktigt bra killar. Och just det här med sömnen, det är någonting som är knepigt alltså. Märker jag själv nu då när jag brottas lite grann med detta. Och det är liksom inget farligt. Det är, för mig just nu så är det mer intressant än det jobbigt. Men även min vardag måste jag ju ha lite koll på så att det inte blir sämre så att säga. Och även jag fick tag på ett par grejer här idag som jag har skrivit ner på mitt papper med röd penna. Att det här behöver jag kika på och se om det kan vara en bidragande orsak. Och är det så att man vill komma i kontakt med mig eller min kollega Jonathan så snabbaste sättet där är bjornrudman.se. Där går du boka tid för bedömningssamtal för oss, om vi ska kolla på om jag med någonting till bordet där som man kan hjälpa till med. Vi som sagt inte sen tidigare så vi är inte anslutna till högkostnadsskydd och sånt där så att vi faller inte under landstinget. Så vi är helt privata och uppgifterna om detta finns på hemsidan. Och i övrigt så tycker jag bara att jag hoppas att ni har haft en trevlig stund här. Tack för att ni lyssnar och ses nästa vecka igen. Ha det gött. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.